Ge inte upp, snart är du framme. Det är temat på den här predikan idag. Ge inte upp, snart är du framme. Vi öppnar våra biblar eller bibelapp eller tittar du på skärmarna. Och sen så läser vi ifrån andra Korinthierbrevets 4:16. Paulus skriver: därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar efter att få ikläda oss vår himmelska boning. För när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda. Så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som har berett oss för, och den som har berett oss för just detta är Gud. Han som har gett oss anden som en garant. Därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag. Vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. För att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Tackar dig för den här stunden. Hjälp mig att tala. Och hjälp oss att lyssna. Och ta emot det som är i tilltal i det som sägs. I Jesu namn. Amen. Ge inte upp. Snart är du framme. Hur många av er som är föräldrar kan känna igen sig i följande? Tänk nu. Det är semester. Ni ska iväg och det är en ganska lång resa som väntar. Alla saker är intryckta i bilen och du liksom tänker, hur fick jag plats med allt det här? Och till sist sitter också alla som ska åka med på plats, fastbända och på rätt sätt. Och så rullar du sakta ut på vägen på den här långa resan. Då hörs från baksätet en tydlig barnaröst som säger, när är vi framme? Någon som känner igen sig? Ja. Jag är så här väldigt dålig pappahumor, så jag brukar på dålig pappahumor ni var svara när jag hörde där frågan, när är vi framme? Då sa jag alltid, när vi är där. Och då kom frågan, när är vi där? När vi är framme. Och så höll vi på ett slag. Det var ganska taskigt, eller hur? Men så var det hemma i familjen Bjärvås. Det kunde pågå ett tag. Men frågan om när vi är framme, det skulle man kunna ställa också till sitt eget liv och till Gud. Och inte minst på tanke på himlen och evigheten och den tid som vi lever i. När är vi framme? När tar allt detta onda slut? När vi läser Bibeln och följer med allt det som sker, förstår vi att vi snart är framme faktiskt. Att vi snart är där. Bibeln säger, med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Och jag tänker vi behöver påminna oss om att vi är på en resa. Vi är på väg. Vi är inte framme ännu. Himlen är vårt hemland. Här på jorden är vi pilgrimer. Vi är främlingar. Vi är på resa. Och det finns något i oss som säger det finns något mer än det som vi ser. Och vi har ett löfte om ett himmelskt hem. Vi har ett löfte om att vi hör hemma hos Herren. Vi har ett hemland och det är himlen. Vi har ett löfte om att en dag faktiskt så ska vi, nu läste vi texten, vi lever här i tro utan att se. Men vi har ett löfte om att en dag ska vi få se honom ansikte mot ansikte. Vi ska möta honom. Det ska bli uppenbart. Det som idag är det osynliga kommer att bli det synliga. Idag, som sagt, så minns vi och tackar Gud för dem som har gått före oss. Och vi tar ytterligare ett steg på vår egen resa. Och Bibeln säger i Hebreerbrevet 12:1, när vi har en sådan sky av vittnen, alltså de som har gått före, både det vi kan läsa om i skriften, det vi kan läsa om i kyrkans historia, det som är berättelsen i vårt eget liv. När vi har så mycket runt omkring oss, låt oss kasta av allt det som hindrar. All synd som vill gripa tag i oss och med uthållighet springa mot målet. Precis som Emma-Lena sjöng, det finns inget löfte om ett enkelt liv. Det finns inget löfte om ett liv utan tårar, utan svårighet, utan sjukdom, utan nöd. Resan kanske inte kommer vara enkel. Stundtals kommer det vara svårt och kantat av lidande och prövningar. Och det berättar ju den här boken hela tiden om. Jesus säger så här, i världen får ni lida. Men var inte rädda, jag har övervunnit världen. Ibland kommer vi sätta krokben på oss själva och strula till det. Ganska ofta, i min erfarenhet i alla fall. Ibland kommer kraften att vara tömd. Och det innan du ens har börjat att vandra på det där stora berget som är framför dig. Du tänker, hur ska jag klara detta? Det märkliga är när du har hållit på en stund så är du uppe. Jag skulle vilja tala en stund här om det här bibelordet som börjar med att därför ger vi inte upp. Jag kan ta nästa bild. Varför ger vi inte upp? Ja, det första, det är Guds nåd som gör att vi inte ger upp. Vi har ett uppdrag att förmedla Guds nåds evangelium. Och Paulus som skriver detta är ju inte en huttfrisk gubbe som bara, det är inga problem, det, vi ger inte upp, vi liksom chillar på, det är lugnt. Han hade ju ingen enkel resa, eller hur? Ja, en tuff resa. Han beskriver i tidigare kapitel 4 att vi är ständigt trängda. Men vi är inte instängda. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Det är liksom en ganska bra beskrivning om det liv som vi vandrar på olika sätt. Men ändå konstaterar han, mitt i detta så ger vi alltså inte upp. För att hans liv och våra liv, vi har ett större ärende än oss själva. Paulus säger i Apostlagärningarna kapitel 20, vers 24. Jag anser inte att mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om hans nåds evangelium. Det finns ett större syfte med mitt liv än mitt eget välbefinnande. Nej, men jag trodde ju att om jag blir frälst så blir allting underbart och härligt och lätt och perfekt. Aldrig mer tvivel, aldrig mer tvekan, aldrig mer nöd, aldrig mer ångest. Ja, vilken bok har man läst då? Inte Bibeln. Men Bibeln säger att i allt detta I allt detta vinner vi en härlig seger. Genom han som har älskat oss. Han är med i allt som du möter. Guds nåd gör att vi inte ger upp. Guds barmhärtighet. I kapitel 4, vers 1 står det. Därför när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så ger vi inte upp. Det är Guds barmhärtighet som gör att du och jag kan fortsätta. Det finns en innerlighet hos Gud. Jag älskar ordet barmhärtighet. Det är så varmt, det är så vackert, det är så omfamnande ord. Det finns en innerlighet hos Gud som förnyar vår inre människa dag för dag. Även om vår yttre människa bryts ned, förnyas vår inre människa dag för dag. Och det är genom Guds barmhärtighet. Gud är barmhärtig. Gud, han är god. Han är kärleksfull. Ett steg till. En dag till. Guds kallelse som vi har fått att förmedla tro. Det är en helig kallelse. Och inget är vackrare än när Gud lägger sin hand på en människas liv. Och hela människan till slut blir ett vittnesbörd om hans godhet. Och om hans kärlek. Och om hans trofasthet. Det är så vackert. Det finns något vackert i att betrakta en rättfärdig människas död, låter ju hemskt när jag säger det, men det gör det. Därför att det bär ett vittnesbörd om att Gud är trofast. Hur vet vi att Gud är trofast? Ja, Bibeln säger det. Vi har en erfarenhet i våra liv, men vi har också vittnen. De som har gått före. Gud är trofast. Det håller. Det bär. Gud är barmhärtig. Vi ger inte upp på grund av Guds nåd, Guds barmhärtighet och att vi bär en Guds fruktan i våra liv. I versen efter det vi läste här i kapitel 5 och vers 11 så säger Paulus: vi vet alltså vad det är att frukta Herren, och därför försöker vi vinna människor. En annan drivkraft att ta ett steg till, det är Guds fruktan. Därför uppdraget, det är heligt. Och uppdragsgivaren som har kallat dig med i sin nåd och i sin barmhärtighet är ju inte vem som helst. Är inte Nalle Puh eller Bamse. Med all respekt för Nalle Puh och Bamse. Gud är också helig. Vi sjöng där i den där texten att det bor som ett lejon inom dig. Det talar om den Guds helighet och Guds närvaro som finns i våra hjärtan. Det finns en dimension i den moderna kristendomen som jag tror vi har lätt har tappat bort. Och det är Guds fruktan. Respekt. Och vördnad. Och bävan inför Gud. Att inte ta lätt på det som Gud säger och på vem han är. Inte det avsiktet att det ska kväva. För Guds fruktan kväver inte. Då är det en felaktig Guds fruktan. Jag tänker Guds fruktan är någonting som rensar luften i mitt eget liv. Som sätter mig på plats. Och jag behöver det. Och jag tror att du behöver det också. Där Gud faktiskt är Gud och jag inte är Gud. Som tar upp motståndet mot det som bryter ner både mig själv och det som bryter ner andra. Det är Guds fruktan. Den som fruktar Gud mer än människor får en frihet som övervinner många rädslor och ger kraft att ta ett steg till. Jag vet alltså vad det är att frukta Herren. Därför fortsätter jag. Därför försöker jag vinna människor. Det finns en respekt för det heliga. Vi läste där i texten. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. För att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Där blir ingen fällande dom i Kristi domstol. Därför att vi är friköpta på grund av nåden. Men ändå så verkar det som att vi får ta ett ansvar för det liv som vi har levt här. För en kallelse som Gud gav på våra liv. Det finns saker i våra liv som vi kan ta väldigt lätt på. Men det är inte Guds kallelse. Den kan vi inte ta lätt på. Det vi gör för honom, det kan vi aldrig någonsin ta lätt på. Och bara göra liksom, ah. Jesus, han tog inte lätt på sin kallelse, eller hur? Han gav sitt liv. Han avstod från allt. Han utgav sig helt i lydnad för vår frälsnings skull. Tack gode Gud för att Jesus Kristus inte tog lätt på sin kallelse. Han tog den på allvar. Vi kan bara ta tillbaka igen. Vi ger inte upp därför att Guds nåd, Guds barmhärtighet och Guds fruktan bär och motiverar oss. Nu kan vi ta den nästa bilden. Sen talar Paulus om det som väger lätt och det som väger tungt. Han säger ju att vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Paulus, han ger ett rätt perspektiv på det vi går igenom. Nöden som vi upplever här, den är kortvarig och den är lätt i förhållande till det eviga som väger tungt. Som är liksom wow, något mastigt, något kraftfullt och varar i evighet. Du kanske bär en tung börda nu och du vet inte hur länge du ska klara av att bära den här bördan. Men kom ihåg, älskade syster och broder, att nåden är allt och ger allt som du behöver för varje dag. Och det goda som väntar, det är värt allt. Det är värt allt. Han ger kraft för varje stund och varje dag. Och därför får vi ha våra, keep your eyes on the prize. Det är en gammal negro spiritual som de sjöng. Någon som jobbade i bomullsfälten. Liksom, hold on, keep your eyes on the prize. Det finns någonting mer. Nu sliter vi, nu släpar vi, nu kämpar vi på olika sätt. Och Paulus säger, rikta blicken mot det osynliga, mot det eviga. Hur gör man det? Hur kan man rikta blicken mot det? Ja, man gör det i bön. Inför Guds ansikte. Gärna på knä. Inför Guds helighet. Det finns något mer än det ögat ser. Jag skulle vilja uppmuntra dig att ta, eller rättare sagt, ge dig själv tid för bön och Bibel varje dag. Ge dig det. Investera i det. Unna dig bön och bibelläsning varje dag. Stäng av annat. Och personligen kan jag säga, jag känner mig så enormt svag. Och så beroende av Guds nåd och kärlek. Så att jag absolut inte på några villkor har råd att hoppa över stunden inför Guds ord och tiden i bön. Jag har inte råd med det. Jag tycker att det är en... Jag har inte råd med det. Det är som att man nästan... Man behöver det i den här tiden. Och det är som att Gud, han ger sin nåd på ett sätt att han väcker en djupare längtan och ett större beroende. Eller ett större behov. Emma-Lena nämnde det här programmet Alla tiders sånger. Och en del av er som har varit medlemmar här och funnits länge känner ju till Urban Ringbäck som är en av de drivande på det här programmet. Och det sista nu programmet så sjöng han den här sången som, ja, en fantastisk sång som heter Behovets barn. Många känner till Behovets barn, den sången. Det är ett fantastiskt uttryck. Jag vill bada i nåd och i kärlek, för jag är ett behovets barn. Och jag känner det i mitt eget liv och i den tid vi är i just nu. Ett större behov av Guds nåd, av Guds kärlek, av Guds kraft. Och mitt eget hjärtas feghet och rädsla gör att Gud är min enda säkra tillflykt. Min enda säkra kraft, glädje och styrka. Lägg märke till ordet säkra. För det finns glädje, styrka och kraft i mycket. Men den säkra kraften, den som alltid går att lita på, den som aldrig någonsin sviker, oavsett om det går bra eller dåligt för olika saker i mitt liv, så finns en säker tillflykt i Gud. Att ha hjärtat i himlen och fötterna på jorden. Den som har hjärtat i himlen vandrar alltid stadigare här på jorden. Man blir inte världsfrånvänd av att leva nära Herren. Bön och tjänst är en ständig växelverkan i Guds rike. Ju mer jag lär mig känna igen hans röst, desto frimodigare kan jag vara i tjänst för honom. Det hänger liksom ihop. Att få ett rätt perspektiv, att ha blicken på det pris, på den segerkrans som väntar, att ha hjärtat i himlen och fötterna på jorden. Tar vi nästa. Paulus han talar om ett bostadsbyte och ett klädbyte här. Paulus talar om att kroppen är här som ett jordiskt tält. Om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En evig boning i himlen. Och han kunde säkert en hel del om tält, Paulus. Han var ju tältmakare, vad det han höll på med. Och ett tält är ju bra för ett mobilt liv. Och kanske för några dagar att bo i. Även om jag själv personligen väljer hellre 10 nätter på hotell än en natt i tält. Somebody? Ja, det var någon där i alla fall. Min fru vinkade inte. Det vet jag ju. Men jag tror inte att de flesta som bor här uppe i våra breddgrader skulle vilja leva hela vårt liv i ett tält. Framförallt inte nu när det blir kallt och mörkt. Och Paulus han jämför då vår jordiska kropp med ett tält som bryts ner av år och av slit och i vissa fall av sjukdom. Trots det kan det vara ett liv på insidan som förnyas varje dag. Och det är min bön att mitt inre ska få leva i förnyelse. Att mitt hjärta inte blir kallt. Att jag inte tror att jag vet och kan allt och att jag har alla svar. Att jag blir snål och misstänksam. Min bön är att mitt hjärta ska förnyas. Så jag kan se och glädja mig i det som Guds nåd verkar. Och jag ber om samma inställning som Barnabas har i Apostlagärningarna. Det står om honom så här. När han kom dit, till stället han skulle åka då, och såg vad Guds nåd hade gjort, då blev han glad. Han blev glad. Och det, man kan ju tänka, kan man bli något annat än glad när man ser Guds nåd verka? Ja, tyvärr verkar det som att det går. Och han uppmanar att hålla, alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Så står det, Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro. Och en stor skara fördes till Herren. Vi kommer vara med om ett bostadsbyte, eller rättare sagt en bostadsförvandling. Ifrån ett jordiskt tält till en evig byggnad från Gud. Vi tror på kroppens förvandling. Och vi sjöng för i en förvandling underbar. Basunen man hör, de döda står upp i en förvandling underbar. Paulus säger så här också med de dödas uppståndelse. Lyssna. Så här är det med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp. Det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp så finns det också en andlig kropp. Ett helt makalöst evangelium vi har. Inte ens den här hyddan, det här tältet kommer förgängelsen åt, därför att du och jag ska uppstå och förvandlas. Och hur Gud gör det har jag inte en susning om, men otroligt vad häftigt det kommer bli. Vi blir iklädda i den himmelska kroppen som en ny klädnad. Det gamla har slits ut. Och så säger Paulus, det dödliga, det kommer uppslukas av livet. Vi ser ju på den här sidan att det är tvärtom, eller hur? Att det levande uppslukas av döden. Och så är det ju här på den här sidan. Men det kommer en dag när vi är framme. Då kommer det dödliga att uppslukas av livet. Och det ligger i vår ande. Och ofta suckar vi utan att veta vad det är man suckar över. Men det är som att den innersta längtan som är utan ord talar om vår egentliga hemvist. Käre Gud. Har du varit med om det ibland? Du vet inte vad det är, men man bara, Jesus. Käre Gud. Man liksom, det är som att det är någon ton från hemlandet där. Man kan inte riktigt säga vad det är. Det är som en påminnelse från den heliga ande som säger, snart är du hemma. Ge inte upp. Dina tårar kommer torkas. Sorgen, smärtan kommer gå över. Det är som en inre andens ge inte upp suck. Det var ett bra uttryck. En andens ge inte upp suck. På insidan. Här. Något av det allra sista som Paulus skrev får avsluta den här predikan idag. Och jag kan tänka mig att när han skrev detta så skrev han det till Timoteus som var hans andlige son. Det var väl som att sammanfatta hans liv. Pelle Karlsson, han som har skrivit texten till Han är min sång och min glädje. Jag har skrivit mycket andra härliga sånger. Och han skriver en sång så här. Ett liv jag fått att leva. Ett kort och flyktigt liv. Ett liv jag ska förvalta. Det är en gåva från dig. Och så kommer det. Skriv över mina dagar ditt namn med helig skrift. Du gav livet för mig. Jag vill upphöja dig. Min frälsare är mitt allt. Skriv över mina dagar. Och vad jag längtar att Guds namn skulle stå över mina dagar. Vad vill du ska stå över dina dagar? Jag kan känna på något sätt att det här kanske är Paulus, skriv över mina dagar. Så säger jag, själv offras jag redan som ett ryckesoffer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. Och så kommer det. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Och vad var det för lopp man pratade om? Vi läste om det innan. Jo, fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Jag kan ta den sista. En av de som har gått före och betytt mycket i mitt andliga liv och i mitt liv. Han heter Gunnar Sameland, han var predikant. Och han sa till oss, jag var yngre än vad jag är nu, så sa han, ge inte upp. Den som aldrig ger upp segrar alltid. Men den som alltid ger upp segrar aldrig. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att vi inte behöver ge upp. Jag tackar för att snart är vi framme. Och vi känner på något sätt evighetens klara klockor kalla vår ande till dess sabbatsro. Vi känner, Herre, att tiden närmar sig din återkomst, Herre. Men jag tackar dig för att om det dröjer 5, 10, 15, 20, 50, vi vet inte länge, så vill vi att det ska stå över våra dagar. Ditt namn är helig skrift. Jag ber om uppmuntran för den som känner sig modlös kanske i vandringen tillsammans med dig. Den som undrar varför går det så trögt. Men jag tackar för att det finns säsonger. Det finns uppförsbackar och det finns nedförsbackar. Det finns lätta passager och tunga passager. Men i allt så går du alltid med oss. Jag ber för den som har satt sig ner och sagt att I don't care. Jag orkar inte mer, jag bryr mig inte. Jag ber för den som har sagt den här vägen är inte för mig. Men jag tackar för att du kallar. Det du har kallat, den du har utmanat. Tack att du kallar, tack att du drar, tack att du lockar oss in i din närhet, här. Jag ber för den som inte har börjat vandra den här vägen, som har steg att ta, men som väntar, Herre. Jag tackar att du ska ge nåd, att vi kan ta de steg vi behöver ta, Herre. Och kraft, Herre. Tack för en helig kallelse ifrån dig, Herre. Och vi får tjäna dig i liv och i död, Herre. Kom helige Ande i Jesu namn, Herre. Amen, amen. Halleluja, tack för att du har lyssnat. Vi ska göra oss i ordning att fira nattvard. Så församlingsledare.